Månadens ansikte i december sitter på Finn Hellman, blind sedan barnsben och aktivist på många olika vis. Vi träffade honom hemma i det kollektivhus där han är tämligen nyinflyttad.
Det är bra att du kommer på besök här. Då har jag liksom haft en anledning att städa lite grann. Även om det är mycket kvar att göra så har jag lyckats snygga till lite, tror jag. Det är ju inte långt från stan. Jag bor egentligen väldigt... Alltså jag har 4 spårvagnslinjer att välja på. Så jag kan fort komma till många olika delar i Göteborg.
Men vi börjar med Finn Hellmans första egna bostad i Stockholm.
Då flyttade jag till Gotlandsgatan på Södermalm. Ett par fastigheter som det bor många synskadade i, och Synskadades riksförbund har lokaler där. Och det var ju ett fantastiskt ställe att vara ung på, med närheten till alla de här pubbarna och ja, närheten till allt, skulle jag säga. Jag var ju väldigt föreningsaktiv och många föreningar höll ju till på Södermalm. Så att jag levde ju ganska segregerat i Stockholm. Det var ju sällan jag åkte bortom centralstationen norrut.
Var du då aktiv i, ja då hette du väl Unga Synskadade?
Unga Synskadade var jag väldigt aktiv i perioder. Men jag var också aktiv i den radikala miljörörelsen på 90-talet. Och vi höll ju på mycket med de frågor som är högaktuella nu. Alltså det här med klimat. Det var jag jätteengagerad i, ja, 20-25 år sedan. Vi försökte ju stoppa ett motorvägsbygge. En ringled skulle byggas runt Stockholm. Och att det skulle öka koldioxidutsläppen.
Gick det vattentäta skott mellan dina olika engagemang, eller gled de in i varandra, Unga Synskadade med miljödemonstrationen?
För mig gled det nog ihop lite så tillvida att jag tog ju med mig erfarenheter från det ena stället till det andra. Och de första aktionerna jag gjorde, det var nog faktiskt i Unga Synskadades regi. Protestaktioner av det lite mer spektakulära slaget, det lärde jag mig nog framförallt där. Protesterade mot att färdtjänstsystemet skulle göras om till samåkning. Då blockerade vi färdtjänstförvaltningen. Då var jag väldigt ung, då var jag kanske bara 13-14 år. Just den aktionen kanske inte var så lyckad, för att de som ansvarade för den, de hade inte kollat åt vilket håll dörren in på den här färdtjänstförvaltningen gick. Så det var lite svårt att blockera den här dörren för att den gick åt ett annat håll. Och där lärde jag mig en bitter läxa att man ska rekognosera ordentligt så man vet hur området ser ut där man nu ska göra sin aktion. Men det här var ju lärdomar som jag hade nytta av i miljörörelsen, och därifrån kanske jag kunde ta med mig nya mötesformer eller så tillbaka till Unga Synskadade. Man pratade mycket om härskartekniker och att... Män ofta använder härskartekniker gentemot kvinnor på möten och sånt. Det fick jag lära mig i olika såna här anarkistiska grupper då. Och det var ganska nytt på den tiden.
Men kände du igen att det fanns de som praktiserade härskartekniker i Unga Synskadade?
Nu ska jag inte uttala mig om Unga Synskadade, för det var ett tag sedan jag var med där. Men i SRF kan man ju se det, att män pratar mycket mer och tar mycket mera plats och... kanske osynliggör kvinnor som gör inlägg. Men det var ju någonting som var nytt för mig då. Och det tog jag och min vän Schaktislav Omirska. Vi tog med oss det tillbaka till Unga Synskador. Och det togs väl kanske inte emot jättebra i början. Men sen allt eftersom så blev ju det standard. Så att...
Vad betyder det att det inte togs emot så väl?
Nej, men det var väl en del som tyckte att varför skulle man nu bry sig så mycket om... att alla kom till tals på ett möte. Det viktigaste var väl bara att de som hade något att säga fick prata ungefär. Väldigt lätt så blir det ju så att det är några som tar över och pratar. Och det betyder inte att de som är tysta inte har något att säga.
Men tar du över någon gång själv?
Det kan absolut hända. Och jag måste ibland sätta mig på händerna för att inte räcka upp handen. Eller ta över en grupp. Det har jag fått öva jättemycket på.
När sökte du dig till, ja det hette väl bara gayrörelsen på den tiden?
Det gjorde jag också väldigt tidigt. Jag tror att jag kanske var 16-17 och sånt där när jag gick i min första demonstration, var det väl snarare en parad på 90-talet. Och då gick jag med min vän Kajt Bessing för att intervjua henne till US tidning. Så jag gick ju där liksom lite grann under täckmantel som knattereporter. Men jag gick ju där lika mycket för min egen skull för att få vara med. Och under gymnasiet så började jag mer och mer ty mig till... Ja, det fanns ju då Heta linjen som var ett jättebra forum för mig som blind inte minst att komma in. Eftersom det var helt röstbaserat. Man ringde telefonnummer och så kunde man komma i kontakt med andra. Och där fanns det en speciell del av Heta linjen som kallades för böglinjen. Och där lärde jag känna folk som jag liksom tog kontakt med och träffade.
Och Finn Hellman som då ännu inte fyllt 18 år, som var åldersgräns för att komma in på diskotek och klubbar, började ändå söka sig ut på gayställen i Stockholm.
Jag tror att det var någon slags positiv särbehandling också, så att de kanske inte kollade en blind ung kille på samma sätt eller något, jag vet inte.
Och hur såg det ut då för dig att komma ut som gay i synskadevärlden?
Jag upplevde kanske inte att det fanns någon uttalad homofobi eller något sånt. Men det fanns kanske en tystnad kring den typen av frågor. Även om sex och samlevnad faktiskt var någonting som många synskadade hade konferenser om och så. Det fanns något samarbete med RFSU tror jag. Och där kom till exempel Kate Bessing ut som lesbisk eller hon berättade om det och så. Så att jag visste ju att det fanns fler än jag, men det var ingen annan kille som jag kände till. Och där var det nog så att jag fick liksom lägga det lite grann på hyllan att, jag menar, folk visste väl om det och sådär. Och jag kunde väl kanske prata lite om det. Men sexualitetsfrågor har ju inte varit prioriterade av funktionshinderrörelsen i allmänhet överhuvudtaget. Och kanske allra minst då HBTQ-frågor som vi säger idag.
Vad tror du det beror på?
Man har varit så upptagen med... frågor om arbete, utbildning, hjälpmedel, transporter, sånt här har prioriterats. Och liksom det här med sexualitet kanske inte sett som det mest angelägna, utan ja, det tar vi sen när det här andra är fixade. När vi har arbete och när vi får utbilda oss, och då kanske vi kan börja prata om det här med sexualitet. Jag tror ju nästan tvärtom att man kan komma åt en hel del fördomar kring funktionsnedsättning genom sexualitetsfrågor. Och det vet jag att man har gjort i en del andra länder. Där har det ju funnits grupper som har jobbat både med funktionshinderpolitik och sexualpolitik samtidigt. Sverige har väl varit lite för litet för det.
Men du har dragit ditt strå till stacken. Hur då?
Jag har försökt både inom funktionshinderrörelsen och inom HBTQ-rörelsen att kräva att man ska kunna få vara den man är med sina sexuella läggningar och funktionsnedsättningar. Sen var vi några som startade funktionshindrade HBT-personer som det kallades 2003 kanske. Som just skulle verka för att synliggöra HBT-frågor i funktionshinderrörelsen och funktionshinder i HBT-rörelsen. Och den organisationen, den var liten, men vi lyckades ändå åstadkomma en del under de 10 år eller något som vi var verksamma.
Och vad var det ni lyckades åstadkomma?
Jo, men vi till exempel så lyckades få RFSLs dåvarande medlemstidning kom ut att faktiskt komma ut även i talvariant som inläst Daisy-skiva. Och på lite olika sätt sätta de här frågorna på agendan.
Finn Hellman menar att han inte riktigt har svaret på vad som driver honom som aktivist, men att han vill förändra samhället. Men var går då gränsen mellan honom som privatperson och som just aktivist?
Det är klart att jag umgås inte privat med alla som jag har gjort aktivistiska saker tillsammans med. Men det är klart att jag har fått många vänner genom engagemanget. Och det är klart att jag ibland måste, när man har gjort en del aktivistiska saker eller engagerat sig, så måste man kanske ikläda sig en roll till viss del för att man företräder någon kanske. Man kanske har blivit demokratiskt vald till exempel. Eller man kanske ska uttala sig i något nätverksnamn eller så, då måste man ju tänka på att man inte är privat. Så det är klart det finns en gräns. Men sen kan man ju använda sig, jag menar, jag har ju även jobbat journalistiskt och ibland känt att det kan finnas saker som jag vill diskutera eller rapportera om där man kanske inte vill utsätta en intervjuperson. Jag kanske inte hittar någon intervjuperson ens som vill prata om de här sakerna. Och då kan det vara nödvändigt att använda sig själv. För sig själv kan man ju så att säga riskera mer saker med. Det är man själv som får ta smällen.
Och du lyckades dra väldigt mycket uppmärksamhet till en tillgänglighetsfråga, nämligen talboksinläsningar.
Ja, det är ju inte sällan som det blir en del tokigheter i inläsningarna av talböcker, och även punktskriften är ganska ofta av låg kvalitet. Men punktskriften har det varit svårt att visa, för det är så få som kan punktskrift, så att det är ingen som riktigt fattar hur tokigt det blir. Men talböcker, det kan man ju spela upp, även den seende majoriteten kan ju höra hur tokigt det kan bli. Så jag började helt enkelt samla på inläsningsfel, och jag uppmanade andra att tipsa mig om inläsningsfel. Och sen så såg jag av en slump, tror jag, att någon hade skrivit om ett sånt här kardinalfel. Det var ju då en inläsare som hade somnat och sov i 9 minuter och mikrofonen var på. Sen gjorde jag en minidokumentär, en 3 minuters, om de här inläsningsfelen och skickade till en radiotävling. Det blev ett väldigt ståhej. Men jag kan ju känna att det finns ju mer man skulle vilja uppmärksamma, men det var väl en väldigt lyckad kombination, tror jag, av att det liksom fanns något lite komiskt i det hela. Jag tror många förstod problemet, och det är inte alla våra problem som är så lätta att förklara. En del är ju ganska komplicerade, men här gick det att väldigt lätt visa. Så här kan det se ut.
Finn Hellman säger att det inte var hans avsikt att peka ut inläsarna som skyldiga i sammanhanget, utan att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som upphandlar inläsning och korrektur måste bli tuffare i sina krav i upphandlingen och kanske själva ta över en del av jobbet. Och så belönades Finn Hellman med ett fint pris, Läsguldet, för sin aktion. Priset på 25 000 kronor delas ut till personer, organisationer eller institutioner som skapar möjligheter för personer med syn- eller läsnedsättning att läsa på sina villkor. Hur kändes det då att få pris av dem han klandrat? För MTM finns nämligen med i juryn.
Ja, men det var ju också lite surrealistiskt, fast samtidigt måste jag säga att det är ju en fristående jury där MTM har en ledamot. Så att, ja, det säger väl någonting om den här juryns självständighet. Och sen tror jag faktiskt att MTM ärligt uppskattar en hel del av det arbete som jag har gjort. För jag har ju även försökt påverka internt, och det mesta jag har gjort har ju inte fått en sån här uppmärksamhet. Jag har suttit med olika kommittéer och taltidningsnämnden och allt vad det är för någonting. Så att jag har ju även påtalat saker för dem tidigare som inte har märkts. Så jag tror i och för sig att de uppskattar kritiken jag har framfört, även om, ja, ibland kanske de hade önskat att det hade gått till på ett annat sätt eller så. Och jag själv, jag tackade inte nej till 25 000 kronor, och det har inte gjort att jag har tystnat, utan jag har fortsatt med min kritik.
Och så har vi det här som är en viktig del av de här porträttintervjuerna, nämligen hur ser du ut?
Just det. Jag är ju 48 år gammal, även om många tror att jag är yngre. 1,76 lång, åt det smalare hållet. Jag har piercingar i öronen, 2 stora ringar, en i vardera örat, och mindre stavar kanske.
Framifrån så ser det ju ut som små runda kulor, från andra hållet så ser man att det är stavar.
Metallfärgade. Sen har jag då glasögon. Det gör inte att jag ser bättre, men jag tror att det gör att jag ser bättre ut.
Ja, det är ganska kraftiga svarta bågar, och rätt stora, fyrkantiga. Till skillnad från många synnedsättning så har du inte mörka glas, utan man ser dina ögon.
Jag har ju då protesögon i plast. Jag hade blå ögon när jag var liten, men jag har bytt till gröna. Och jag hade cancer i ögonen när jag var liten, och på 70-talet så strålbehandlades man. Och det skadade ju ögonvävnaden lite grann också. Jag är inte så förtjust i skägg, men ofta brukar jag nog ha lite som nu, 3 dagars skäggstubb eller sådär.
Håret är mörkt och...
Det är väldigt kort på sidorna och längre uppe på och lite längre lugg. Så att man skulle kunna säga att det är lite som en sån här syntfrisyr på 80-talet.
Och så anar jag en tatuering.
Precis under t-shirtärmen. Judo betyder det, med japanska tecken. Jag har mörka brallor. Och så har jag ett sånt här nitbälte. Och sen har jag en t-shirt som har ett tryck från klubben som jag tränar på. Men vad är det för färg på den för övrigt?
Kolsvart och trycket är vitt. Det ser ut som en grafisk figur med någon som håller armarna över en boll, men det kanske inte alls är.
Jag fick för mig att det skulle vara någon kampsportande människa.
Då är det en som håller ner någon.
Okej.
Right.
Och så sätter Finn sele på ledarhunden och vi tar oss ner till kollektivhusets gemensamma utrymmen.
Hallå Finn.
Hallå, hej.
Välkommen dig.
Ja, tack. Själva.
Jo då.
Man lär känna varandra på ett helt annat sätt i ett sånt här hus. Så jag vet nog vad alla heter och hur alla hänger ihop.
Hur många bor i huset?
45 vuxna och 10 barn. Så här är vårt allrum. Här äter vi och man kan umgås. Och,
Är det här en dröm som har blivit verklighet? Eller?
Alltså jag har ju känt till att det finns kollektivhus ända sedan jag var tonåring. Jag har känt många som har bott i sådana också. Men jag har själv aldrig gjort det. Och jag har trott att det nog skulle passa mig, men jag har inte varit helt säker.
Och hur tänker du nu?
Nu vet jag att det passar mig. Det känns jättebra.
Finn, han har också berättat att han gick i musikklass i skolan och att han både spelar piano och gitarr. Och då får jag syn på ett piano i lokalen.
Är det inte ett elpiano då, eller?
Jo. On, ska jag trycka på det?
Ja, vi testar. Jaha, det är lite trasigt. Hörru, den här är inte som den ska. Vad synd. Annars hade jag tänkt spela början på Satis. Den här gynopedi.
Får se till att de lagar.
Ja, jag får göra det. Hallå. Hej. Jag tänkte höra, jag har ju inte anmält att jag skulle äta. Finns det mat så det räcker till en
på... Det är nog lite på gränsen,
tror jag. Men jag får komma och se om det blir några rester då, helt enkelt.
Snopet?
Nej, men det är mitt eget fel, för man ska anmäla sig i tid och swisha.
Reporter i kollektivhuset i Högsbo i Göteborg var Dodo Parikas. Och vi ska återvända till Finn Hellman i början av nästa år och höra om hans forskning kring hur ledarhundsekipage behandlas i Sverige.